Välkommen till CVE-podden. Det du kommer att lyssna på nu är ett panelsamtal som hölls under Almedalsveckan 2023 och anordnades tillsammans av Center mot våldsbejakande extremism och Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Våldsbejakande extremister motiveras av en mångfald av idéer. Vissa drivkrafter är dock konstanta och spänner över samtliga miljöer. Antisemitismen har drivit våldsamma hataktörer i århundraden och utgör en självklar del av nutida våldsbejakande extremistiska världsbilder. Hur yttrar sig antisemitismen inom dagens våldsbejakande extremistiska miljöer? Vilka likheter och skillnader finns mellan antisemitiska idéer idag och genom historien? Center mot våldsbejakande extremism och Segerstedt-institutet diskuterade detta ämne på djupet under ett gemensamt arrangerat panelsamtal under Almedalsveckan i Visby 2023. Deltar gör kulturminister Parisa Liljestrand, Christer Mattsson, Segerstedt-institutet, Meriam Chatti, Forum för levande historia och Katta Neuding, Access magasin. Moderator är Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism.
Varmt välkomna ska ni vara. Jonas Trolle heter jag och jag ska moderera det här samtalet. Jag är chef för Center mot våldsbejakande extremism. Och idag så har jag glädjen att ha med mig kulturminister Parisa Liljestrand. Och jag har Christer Mattsson som är längst ut på hörnet här. Forskare och föreståndare vid Segerstedtsinstitutet. Sen har jag Meriam Chatti från Forum för levande historia där du arbetar som projektledare. Och slutligen Katta Neuding som är programledare och projektledare vid Access magasin och TV. Det här ämnet som vi ska prata om idag, antisemitism, kittet som förenar extremismen, det är ju ett ganska tydligt, jag som har jobbat med den här frågan nu ett ganska stort antal år ser ju att det i alla extremistmiljöer är verkligen ett kitt emellan där man förenas i hatet och hoten mot judar. Och det är en fråga som hela tiden återkommer. Jag kan väl säga att jag och Christer, vi var ganska nyligen på en uppstart kring samling för judiskt liv. Och det är en satsning som regeringen har sjösatt i januari. Och det är en fråga som faktiskt knyter samman många departement. Och det var väldigt intressant och jag tror viktigt att se hur 7 olika departement i den nuvarande regeringen nu sjösätter den här satsningen för att jobba, förebygga och motverka antisemitism i Sverige. Det finns ju en hel del att tala just på det temat. Jag tänkte börja med att ställa frågan till dig, Christer, kring en redogörelse, hur du tänker kring antisemitismens roll i de våldsbejakande extremistmiljöerna. Och både ur ett historiskt perspektiv och hur det ser ut idag. Och vad är din bild?
Ja, det blir ingen tid kvar till er andra nu.
Nej.
Först och främst, jag tycker det är viktigt att säga varje gång. Antisemitism handlar inte om judar. Antisemitism handlar om antisemiter och deras fantasier om judar. Och de här fantasierna fyller alltid någon form av funktion. Någon form av otillfredsställda behov som finns hos individer, grupper och ideologier. Om vi tar islamistiska miljöer och högerextremistiska miljöer så finns det en stor likhet i de här fantasierna. I båda de fallen så uppfattar de här grupperna sig som överlägsna. De bär på en unik sanning. Och samtidigt så uppfattar de att de står inför ett existentiellt hot, ett apokalyptiskt hot. Vita människor i den vita världen uppfattar man på den högerextrema sidan är överlägsna och har rätt till ett visst territorium. Men ändå är man på väg mot en apokalyps. Och likadant om IS-krigarna och islamisterna upplever att de har en unik sanning. Hur ska man förstå det? Jo, det finns någon subversiv kraft. Någon som underminerar dem. Och det här är antisemitismens historia. Från att antisemitismen går över från en religiös antijudaism till att bli en ideologi med realpolitiska idéer, så är idén att förklara varför en mäktig överlägsen grupp ändå är hotad. Jo, någon vill dem illa, någon manipulerar systemet, någon försvagar en inifrån. Och på det sättet är antisemitismen drivkraften i alla moderna politiska konspirationsteorier. Det finns en stor likhet också i vänsterextrema föreställningar. Även om man inte nödvändigtvis på samma sätt talar om en överlägsen grupp. Men där ser man då arbetarklassen som en utnyttjad grupp som vars frigörelse förhindras utav kapitalägare. Och kapitalägare ställs då ofta under inflytande från subversiva judiska grupper. Och de här bilderna letar sig in i vår kultur. Så jag skulle tala om att det också finns en strukturell antisemitism där man... Där det i förbifarten kan tala om en judisk lobby eller israelisk lobby. Och så den kollektivistiska idén av juden, så att säga, som är 50-kolonnare, som är ute, som har ett kollektivt intresse, och det kollektiva intresset hotar olika former av gemenskapen. Så där är själva kärnan till antisemitismen, och också själva kärnan till varför antisemitismen inte helt och hållet kan eller skall bemöta som andra former utav rasism, för det fyller delvis en annorlunda funktion och är systemhotande på ett annat sätt, utan att förminska rasismens betydelse då.
Tack Christer. Mariam, varför är antisemitismen så livskraftig? Den har ju haft en central roll i över 100 år nu i olika våldsbejakande extremistmiljöer. Och hur kan då den här minoriteten har som vikt för de här, och hur ser ni utifrån ditt uppdrag och där du arbetar på den här frågan?
Jag tänkte börja med att säga att jag håller med Christer om att man inte ska tänka på antisemitismen som ett judiskt problem, utan det är ett samhälleligt problem och det är ett hot mot den liberala demokratin. Och ja, den är livskraftig, och det handlar om att den ständigt muterar, att den anpassas efter nya behov som finns i samhället, och jag tror att det är sammankopplat för att liksom föreställningen om judar som en grupp som innehar makt. Så att det finns i många grupper en föreställning om att man sparkar uppåt. Och det här gör också då att så fort det händer någonting så tar man till antisemitismen som en förklaringsmodell till varför vissa händelser sker eller vem det är som styr samhället och liknande. Så jag tror att därför är den så livskraftig. Och när det gäller då, ja, har den förändrats, har den ökat? Jag tror att sociala medier är en förklaring, precis som vi såg när boktryckarkonsten kom, när liksom de antisemitiska myterna inte kunde spridas mycket bredare, när det inte liksom... Man behövde inte prata från liksom person till person, utan, och likadant med sociala medier. Att med sociala medier så har antisemitismen mycket lättare att spridas. Den sprids också till nya grupper. Och vi ser också att judar som grupp uppfattar just antisemitismen på sociala medier, eller sociala medier som den plats där de utsätts allra mest. Sen är ju inte liksom livet offline något annat än livet online. Och det vi såg till exempel under pandemin var ju just att de här idéerna om konspiration, liksom pandemin i sig hyperladdade de här konspirationsteorierna, de spreds på nätet. Men vi såg det ju också på gatan, i demonstrationer, i det riktiga livet, om man nu kan. Så att jag tror att de här liksom sociala medier, det som sker på sociala medier sker också utanför sociala medier. Det som är svårt när det gäller just förändras, ökar, eller framförallt det här med ökar eller minskar antisemitismen, är att det vi kan se utifrån liksom olika undersökningar är att de antisemitiska attityderna och föreställningar i befolkningen kan minska samtidigt som hatbrotten ökar. Och det här är ganska svårförklarligt, men det ser vi i flera olika länder. Vi gjorde en egen attitydundersökning om just där vi jämförde med resultat vi hade från 2005. Och där kunde vi se då att de antisemitiska föreställningarna och attityderna i befolkningen minskade. Men samtidigt så såg vi också att de här föreställningarna, till exempel just om judisk makt när det gäller till exempel kontroll över världsekonomin, där låg det väldigt högt fortfarande. Det var 21% som instämde i det påståendet. Vi såg också att påståenden om att George Soros styr allt i världen, där var det liksom ändå ganska stor andel som trodde på det. Och vi såg att de med allra starkast antisemitiska attityder, alltså med starkast intensitet, som då hade instämt i väldigt många påståenden, den andelen låg kvar på samma nivå som 2005. Så där har inte skett någon förändring. Och jag tror att också de grupperna är de som kanske också utsätter andra för hat, just hatbrott. Och det jag tror är att när man ser till liksom den maximala spridningen i befolkningen, den låg på 34%, det vill säga som åtminstone instämt i ett påståenden, ända upp till instämt i alla påståenden. Och den gruppen kan ju ge uttryck för de här antisemitiska attityderna som judar upplever i sin vardag, i skolan eller med olika sätt att uttrycka det. Där man kan liksom, till exempel, var inte en sån jude eller den sortens liksom, ja, verbala attacker. Så jag tror att det är viktigt att liksom både prata om det här strukturella men också den vardags antisemitism som människor upplever i sin vardag, i skolan, på arbetsplatser och liknande.
Tack så länge. Katta, du är ju en offentlig person och du är av judisk börd. Och du har ju upplevt en situation här i Sverige och du upplever en situation utöver en karriär som har pågått under ett antal år. Och du ser också en förändring i ett offentligt klimat och du kan också se att det ser annorlunda ut lite grann utifrån andra ställen i Europa som inte bara är de svenska. Vill du berätta lite grann kring dina iakttagelser här?
Ja, och då ska jag säga för ordningens skull så inför den här panelen så har jag naturligtvis kollat lite på statistik och artiklar och liknande för att vara säker på att verkligheten faktiskt överensstämmer med min högst personliga upplevelse eftersom jag som judinna då naturligtvis kan uppleva de här frågorna på ett särskilt sätt. Men det verkade stämma ganska bra, skrämmande nog. Och då ska jag säga så här, jag har levt ganska skyddat. Hade någon frågat mig på 90-talet, är det jobbigt att vara jude i Sverige? Då hade jag sagt, nej, det är tabu att prata illa om judar. Det gör man ju inte. Och sen hände någonting. Så idag känner jag helt annorlunda. Jag tror att min upplevelse som refererades till nyss var att för några veckor sedan var jag i Warszawa och skulle besöka judiska museet där. Och vi sätter oss i en taxi och min far uppger helt glatt att vi ska till museet över judarnas historia, till Polen. Och jag blir lite orolig, för att som jag minns Warszawa på 80-talet, då kunde man ju inte sätta sig i en taxi och säga, i princip säga att man är jude genom att uppge att man ska till en judisk adress. Det hade inte varit bra. Liksom. Men nu var det inga problem alls. Det var inga kommentarer om att ja, ni är judar eller något sånt där, utan taxichauffören körde oss okommenterat till judiska museet. Det här var storslaget för att vara Polen, ska jag säga. I Sverige skulle jag aldrig sätta mig i en taxi och säga att jag ska till judiska museet. Jag skulle inte försätta mig i en situation där jag är instängd i en bil med någon som har makt över vart jag ska och avslöja på det sättet att jag är judinna. Det kanske till viss del är svar på din fråga. Jag upplever i väldigt hög utsträckning att antisemitismen ökar. Som sagt, jag har varit skyddad. Jag är uppvuxen i Stockholm. Jag är inte uppvuxen i Malmö. Där var ju situationen annorlunda redan på 90-talet. Och det här med att antisemitismen ökar, det är... jag är inte så orolig för egen del. Det kommer lösa sig. Jag är väldigt orolig för mina barns del, ifall de kommer vara trygga i Sverige. Jag skäms inför min mormor som först överlevde förintelsen och sen 68 i Polen och fick lämna Polen på grund av förföljelser. Nu är hon 97 år gammal och upplever ett uppsving i antisemitismen igen. Samtidigt är hon ett väldigt bra exempel på hur historien upprepar sig med ganska exakt, de här cyklerna. Så det är mitt svar på din fråga.
Tusen tack. Då tänkte jag vända mig till Parisa. Du är ansvarigt statsråd för den här typen av frågor. Dina reflektioner, vad som har framkommit hittills och hur är din relation till det här ämnet? Om du vill reflektera och berätta.
Ja, men får börja med att säga att den bilden som ju målas här är ju naturligtvis också den bilden som jag under de här dryga 8 månaderna som jag har haft möjlighet att ha det här jobbet har blivit väldigt varse om på olika sätt. Jag har haft möjlighet att resa en del i Sverige, både i så att säga nordligaste norr och ner i söder, och fått också möta både människor och delar av civilsamhället, judiska föreningar och annat som visar en bild som jag tror att vi i mycket högre utsträckning behöver prata om i samhället. Och den är ju naturligtvis kopplad till att vi behöver prata om hat och hot. Men jag tror också att vi behöver börja prata. Så ska vi komma till rätta med den situationen så krävs det naturligtvis en rad åtgärder. Och det som du Jonas inledde med att berätta om, den här tvärdepartementala gruppen då, som jobbar i regeringskansliet med de här frågorna, det är ju ett sätt. Sen behöver man ju titta på en massa, så att säga. Det behövs många redskap för att komma till rätta med detta. Men jag tror också att man generellt behöver börja prata om vad det är som skrämmer oss så mycket med att tillåta eller möjliggöra för andra kulturer att också finnas och ta del av att vara en del i det svenska samhället. Alltså generellt att vi är, och det säger väl också någonting om varför vi är så polariserade som vi är idag i Sverige generellt. Vi är ett mycket polariserat land. Vi ser att människor dras isär i hög utsträckning. Att det är ett vi och domtänk i mångt och mycket. Och det beror ha en massa olika orsaker. Men jag tror generellt att man behöver prata om att få ha en tro, att få ha en kultur, att få utöva sin tro och sin kultur behöver inte nödvändigtvis betyda att man säger nej till någonting annat. Utan att det liksom inom ramen för ett land och ett samhälle så ryms det väldigt mycket. Och så att precis på samma sätt som jag tror att vi behöver jobba med frågorna om säkerhet och trygghet, där jag tror att generellt trygghetsfrågan är ju vår tids stora frihetsfråga. Den tror jag vi alla kan hålla med om, att vi måste komma till rätta med tryggheten och säkerheten. För den judiska minoriteten, generellt för invånare och medborgare i Sverige. Men vi måste också börja prata om att vi nödvändigtvis inte behöver ställa kulturer mot varandra. Att det ena inte utesluter det andra. Utan att det kan finnas, så att säga, rum och utrymme för mer. Och att det i det också kan finnas ett lärande som behöver ske. Ja, så där någonstans tror jag att man behöver börja vara i högre utsträckning.
Det finns väl en svensk måttstock lite grann det här. Vi lever ju ett ganska, vad ska jag säga, icke-andligt och sekulärt samhälle. Och vi utgår kanske väldigt mycket utifrån den svenska kontexten att så... Ja, det är det människor ska inordna sig i och befinna sig i. Så det är väl ett uppvaknande här väldigt sent bland många människor. Och det är ganska tydligt såklart. Jag tänker, Christer, du har ju i din forskning och ditt praktiska arbete varit ute och träffat ungdomar genom bland annat det här toleransprojektet som du drog igång. Och hur ser du ut i den här frågan med antisemitismen när du och dina kollegor möter människor i de sammanhangen? Och är det skillnader mellan olika antisemitiska yttringar och så vidare i de här grupperna som ni träffar där?
Vi hade ju en panel här innan, och det är ju inte till någon större glädje för er som inte var med där.
Nej.
Men nu hade vi det i alla fall. Och då pratade vi om olika former av extremism och att det inte är så produktivt att dela in dem i fasta entiteter, utan hur det flyter emellan dem. Och då vill jag återvända till att antisemitismen är ett smörjmedel som får det att flyta mellan de här olika grupperingarna. Och i mångt och mycket är någonting som vi måste hålla ögonen på i sig, just därför att det är det som får extremism att bli flytande och flyta ut i samhället. För att låna polsk-brittiska, numera bortgångna sociologen Zygmunt Baumans beskrivelse, han talar om flytande modernitet, och vi andra kanske säger ett senmodernt samhälle. Vi lever i en globaliserad värld. En värld där egentligen ingen förstår hur det hänger ihop. Vi tar alla en del av den här världen. Vi kopplar upp oss och vi reser, i alla fall vi som har ekonomisk möjlighet, i det andra inte så mycket. Vi är välinformerade om vad som händer, men vi förstår inte hur det fungerar. Hur allt detta hänger ihop. Om jag frågar er hur det kommer sig att ni kan äta tropiska frukter mitt i vintern. Ni vet att ni kan göra det, men hur är det möjligt? I alla fall, han använde liknelsen av att den flytande moderniteten, det senmoderna samhället, är en jumbojet. Vi sitter i en jumbojet och vi är alla passagerare. Vi vet varifrån vi kommer. Vi vet vilka det som är närmast runt omkring oss, men vilka som är övrigt på planet är lite oklart för oss. Men framförallt så vet vi inte var vi är på väg. Var är den här världen på väg någonstans? Och vilka kör planet? För det är stängt inte cockpit. Denna flytande modernitet ger upphov till en flytande rädsla. Vi kan inte kontrollera vart vi är på väg. Och känner vi då otrygghet, vilka det är som kör det här planet åt oss, så är det en perfekt grogrund för konspirationsteorier. Det behövs bara att någon ställer sig upp och säger: jag vet vilka det är som kör. Jag vet var de ska någonstans. Jag vet vilka de är. Jag vet vad de vill. Och de vill inte dig väl. Så det här är ju en socialpsykologisk kontext som möjliggör konspirationsteorier på ett annat sätt än hur det såg ut för 100 år sedan. Och det man då kan dra nytta av, det är de här retoriska figurerna som har byggts upp i en antisemitisk diskurs. Så det tar sällan mer än några meningar så kommer man komma fram till att de som kör planet är judar.
Så är man där.
Så är man där. Mm. Jag har varit ute på fältstudier nu under några år i skolor som har problem med extremism. Då. Och du hittar, och då ska jag säga att jag har en doktorand som ska ut på fältstudier, som ska ut just där man har många elever från Mellanöstern, och jag har varit i områden där man inte har det, men där man har problem med extremism. Och i de områdena hittar du inte särskilt mycket att man säger var inte som jude. De explicita hittar du inte. Men när jag intervjuar dem om konspirationsteorier så märker du direkt vilka som är appellerade utav det. Så den moderna antisemitismen är också en antisemitism där man tar bort juden ur ekvationen, så att säga. Det är fortfarande, fast kodordet är globalister, kulturmarxister och någonting annat, så är fortfarande samma retoriska figurer. Och här skulle jag säga att vi har en underlåtenhetssynd under lång tid att inte behandla just antisemitismen som ett eget problem. För det är en väldigt destabiliserande faktor för att vi ska kunna sitta på det här planet tillsammans och lita på att de som sitter där framme, det är Parisa som sitter i cockpit, och Parisa är val av oss som sitter där bak, och det kan jag lita på.
På SVT, SVT Play, så finns det ju en dokumentär i två delar som är om den rörelsen, heter den. Och den gick nu i våras, så den går säkert att se nu också. Och just där i rörelsen, jag kommer komma till dig, Miriam, här precis kring det här med vaccinmotståndet och antivaxrörelsen. Där var ju den här typen av spekulationer och berättelser i svung, fast de var inte uttalade. Det var väldigt tydligt om man var uppmärksam i det. Förutom också hur det är det här, hur man bygger igång en grupp och ska gå mot ett gemensamt mål. Men där fanns ju den här idén kring någon övre makt som styrde. Och det var ganska tydligt åt vilken håll, åtminstone några av de företrädarna, ansåg att det var. Under pandemin så accelererade ju spridningen av konspirationsteorier. Och de vilade ju då, enligt min uppfattning och många med oss då, på en antisemitisk grund. Menar du, Miriam, vad tänker du? Fick antisemitismen en skjuts av pandemin? Eller var det andra faktorer här som driver på?
Jag skulle säga att pandemin på något sätt hyperladdade konspirationsteorier. Det blev liksom en mixmax av massa olika konspirationsteorier samtidigt. De antisemitiska, liksom, eller de här konspirationsteorierna som har den här antisemitiska grunden, nådde också helt nya grupper. Så, och jag menar, Det kanske inte är så konstigt eftersom själva någonting som definierar konspirationsteori är ju dels att det inte sker av en slump. Liksom, så pandemin naturligtvis skedde då inte av en slump, men också att allt hänger ihop. Och sen naturligtvis att det är någon som styr i bakgrunden. Och allt det här att allt hänger ihop kan ju kännas, alltså jag menar, då var det liksom allt från vaccin till liksom satanistiska pedofilringar till den nya världsordningen eller WHO, liksom the great reset. Så jag tänker liksom den här idén om att allt hänger ihop också gjorde att, och då antivaccin och 5G och allt möjligt, så man såg ju hur det nådde grupper som kanske inte hade de här idéerna från början, men blev väldigt liksom just det här behovet av en förklaring och enkla förklaringar på väldigt komplexa problem. Och sen så tror jag liksom naturligtvis att sociala medier hjälpte till. Människor var väldigt mycket på sociala medier under pandemin. Mm. Särskilt i de länder där liksom man hade, ja, där man stängde samhällena. Och det såg vi också att i alla olika undersökningar, allt från EUs egna undersökningar till FOIs undersökningar, så såg vi att antisemitismen ökade radikalt under pandemin. Och frågan är nu liksom, vad är de kvarvarande effekterna av det här? Och det här är liksom, jag menar, nu går vi in i en ny, eller vi har gått in i en ny ekonomisk kris. Vad kommer de här liksom, de här konspirationsteorierna som fanns i flöde under pandemin, vilka uttryck tar de sig idag? Tycker jag är en stor fråga, eftersom vi också vet att föreställningen är, och den är ganska stark i det svenska samhället, om att det är judarna som styr världsekonomin och liksom då kopplingen till den ekonomiska krisen. Och sen så har vi också väldigt många unga som befinner sig på sociala medier, så vi har också en ny generation som, till skillnad då från min generation, som inte liksom är uppvuxna med sociala medier på det här sättet, också utsätts för väldigt mycket konspirationsteorier. Och också i så här snabba, ni vet på TikTok, liksom, sätt där vi, som vi inte är vana att hantera. Vi vet liksom inte riktigt effekten av det här. Mycket lärare liksom upplever ju att konspirationsteorierna också tar sig in i klassrummet, och absolut med kodord och de här globalister och liknande ord. Så jag tror, och sen så vet vi också att arbetet för att motverka antisemitism på sociala medier kanske behöver ta sig andra uttryck än det arbetet som vi normalt sett när vi gör utbildningsinsatser för lärare. Det finns väldigt lite forskning om vad som är effektivt när det gäller sociala medier. Därför att idag pratar man om en algoritmisk antisemitism. Det handlar ju också om hur sociala medier fungerar. Och här tror jag att det behövs stora utbildningsinsatser i framtiden, för att jag tror liksom, de sociala medierna tar ju sig in i skolan på ett helt annat sätt idag än det gjorde för 20 år sedan. Mm.
Antisemitismen maskeras ju ofta i kritik mot staten Israel, och det ser vi bland annat inom radikal vänster. Vad skulle du säga att man drar gränsen mellan antisemitism och Israelkritik, och hur kan man avgöra vad som är en legitim kritik eller en maskerad antisemitism?
Det här har jag ägnat väldigt mycket tankeförmåga åt, ska jag säga. Och jag kommer tyvärr inte kunna presentera någon med en glasklar gräns att exakt det här är antisemitism och det här är legitim kritik. Men det finns ju några tankar som man kan hålla i huvudet när man diskuterar Israelfrågan. För det är självklart okej att kritisera Israel om man tycker att det är en skurkstat. Inga konstigheter, det ska man göra. Man ska nog vara väldigt tydlig med vad det är man kritiserar. Och så kanske man kan vilja vara konsekvent i så fall, att om man tycker att just Israel gör någonting fel, då kanske man ska kritisera alla stater som gör det felet. Men då kanske det är så i nästa steg att man ändå känner att man bara vill kritisera Israel för att man känner att man når fram där. Att de faktiskt lyssnar. Men då erkänner man ju samtidigt att Israel är en demokrati. Och inte en diktatur, så därmed låter sig påverkas. Sen kanske det är så att man på riktigt tycker att Israel är den värsta av alla skurkstater i världen. Det är värre än alla diktaturer, det är värre än Kina, värre än Iran, värre än Ryssland. Och då har man naturligtvis rätt att tycka det, men man ska också sätta sig ner och fundera på varför man tycker att just demokratin Israel är så mycket värre än allt annat. Och sen fjärde och sista tanken man kan tänka, det är att när man tycker att judar i Sverige är ansvariga för Israels utrikespolitik, då är man faktiskt ute och cyklar.
Tack för det. Parisa, nu har vi pratat om olika samhällsfaktorer. Vi har pratat pandemin, vi har pratat ekonomin, och vi har pratat, du har själv varit inne på det här med trygghetsfrågorna och gängkriminaliteten, tänker jag ju på då givetvis kopplat till det. De olika samhällsfaktorer då, utöver det jag har sett att du har antecknat noga, du ska få säga, men hur ser du vad det är för drivkrafter på antisemitismen idag och regeringen, hur ser ni på det och kopplat till det här som jag pratat varit inne på här nu?
Ja, men jag tror att jag tror lite som Christer var inne på inledningsvis att man måste någonstans börja i att förstå att antisemitismen, det är liksom, det finns en särart där som vi måste erkänna och som vi måste prata om. Det här handlar inte om att vi kan säga så här, rasism och antisemitism och sen liksom tänka att alla förstår särarten i just antisemitismen och varför den är så att säga särskilt farlig och har så att säga att vi måste jobba med den på ett väldigt specifikt sätt. Det går inte att tänka att vi bara ska göra samma insatser generellt som vi gör för att möta hat och hot eller rasism i samhället. För att det är just det att man samlar våldskapital ifrån så många olika håll som kokar ner då och använder antisemitismen som grund. Och det måste vi börja prata om. Och sen tycker jag så här, vi pratar om, du sa det Jonas, att ja, vi har tagit upp lite olika delar av samhället. En del som vi nog inte har pratat om, som jag har kluttrat ner på mitt papper här. Nej, men det handlar ju framförallt om utbildning och bemötande. Och att vi som är vuxna i samhället också måste ta en stor roll i ansvaret över att också kunna prata med våra barn och unga. Jag tänker på det som du beskriver om hur sociala medier många gånger också är en väldigt sluten värld. Jag kan som förälder gå tillbaka till mina egna barn och fundera över så här, vilket flöde är det som möter dem? Och hur pratar man med sina barn om det? Hur många föräldrar är det som pratar om antisemitism med sina barn? Hemma. Och inte så där, jag menar, jag tror att alla föräldrar vill och göra ett bra jobb och tar ett generellt ansvar över att man säger, ja, man ska vara snäll mot alla och liksom så här, rasism är inte bra och sådär. Men att prata om antisemitismens särart, även med barn, det tror jag är viktigt. Sen tror jag också att det är oerhört viktigt att vi i olika delar av samhällets institutioner möjliggör dels utbildning för oss själva för att vi ska förstå. För att vi då ska kunna ta ansvar för nästa generations förståelse av varför det är så viktigt att jobba med denna fråga. Och för att kunna göra det så är jag helt övertygad om att då måste man också kunna prata öppet om de vanföreställningar som finns. Och ska vi kunna prata öppet om vanföreställningarna, då måste vi också, så att säga, alltså det finns ett mått av mod som krävs i detta. Och också ett stort mått av kunskap som jag tror i många led idag tyvärr saknas i brist på att det inte pekas ut i jag menar, jag har ju själv gått lärarutbildning, jag är ju lärare själv, så att jag menar, när jag gick lärarutbildningen, det var inte så att vi specifikt pratade om hur ska vi möta elever i klassrummet som kommer med den här typen av liksom vanföreställningar. Så jag tror att det finns i frågan om utbildning, så finns det väldigt mycket kvar att göra.
Och där har ju du en erfarenhet och du har också en bakgrund i det, Christer, och ni har ju pratat, vi har pratat om det här förut också med vad som händer i skolan. Någonting som jag, om man bara ska ta något positivt i det här också utifrån ett föräldraperspektiv, någonting som jag tycker är ändå en stor skillnad när jag gick i skolan och även när mina äldre barn gick i skolan, det är att frågor kring källkritik har blivit mycket mer aktuella. Att jag märker på mitt yngsta barn att ofta diskutera kring det här att ja, men kan det här vara möjligt? Och det har jag inte upplevt tidigare, det här, att den här, och det tror jag inte bara har precis med honom att göra, utan att det märks att ändå skolorna successivt börjar förstå det här. Och det är ju positivt.
Ja, om jag får lägga till någonting kring det. Jag tror också det. Och jag tror så här, vi kommer aldrig kunna begränsa den digitala eran som vi nu befinner oss i och som är en väldig hastighet så att säga, som vi så också kommer så att säga, ta an framtiden. Och som också kommer ta sig an kommande generationer. Och där kan man ju verkligen fundera över AI. Och AIs utmaningar kopplat till antisemitism. Men där jag också tror, precis som du, att jag tror att de generationer som kommer, som är digital native, som är inte som vi som fick liksom tekniken i handen när vi var tonåringar eller vuxna, utan som har fått det med modersmjölken mer eller mindre. De har också ett inbyggt filter, men vi måste hjälpa dem där. Och också tolka. Så när det där filtret slår till och de får den här, kan det här vara sant? Är det möjligt? Är det inte det? Så behöver vi verkligen vara där som vuxna i samhället och sluta upp. Och det handlar om politikens roll, skolans roll, civilsamhällets roll, vuxnas roll överhuvudtaget. Och hjälpa till och vägleda. För att kunna göra det så måste vi ju själva förstå det. Så. Och då kan vi inte lämna barn och unga på den arenan själva. För de kommer inte kunna tolka det. De kanske kommer kunna få tvivlarna. Men vi behöver hjälpa till att tolka det. För att sätta det i en historisk kontext. I en samhällelig kontext. Som också kan så att säga, knyta an mot det som vi pratar om nu. Som på något sätt binder samman då den här begreppsvärlden om att antisemitismen är liksom...
ett stort världsomspännande nät. Ja. Katta, media och myndigheter. Hur kan man tänka som mediarepresentant som du är här också? Och hur kan man tänka som myndighetsperson i det ansvar och de möjligheter man har för att kunna stärka rättigheter och minska antisemitismen?
Alltså, jag tycker att kulturministern samlade ihop det hela väldigt bra. Jag har också hört flera av våra ministrar prata om just antisemitism och jag upplever att vår nuvarande regering tar frågan på allvar och förstår frågans komplexitet. Det jag saknar från både media, myndigheter och regering, det är konkreta svar på hur man ska agera när någonting faktiskt händer. Man pratar mycket om samtal, man pratar mycket om förebyggande åtgärder. I Sverige är vi väldigt bra på samtal och förebyggande åtgärder. Men när synagogan i Göteborg brandbombas med ungdomar på insidan, vad händer med gärningsmännen? De får 2 år i fängelse och ingen utvisning. Med det lite märkliga argumentet att ja, eftersom det var ett antisemitiskt hatbrott så kan ju Israel bli sura om de blir utvisade och då kan vi inte garantera deras säkerhet. Så det är väldigt mycket antisemitism som snurrar, eller många antisemitiska tankefigurer som snurrar bara i det resonemanget. Och det faktum att det kostar inte särskilt mycket att göra oss illa. Rabbinen i Malmö slutade anmäla hatbrott efter att ha samlat ihop 100. Det är liksom, för att det hände ingenting. Alltså det är tråkigt att stå här och låta som ett offer och säga att alla är så taskiga mot oss. Så är det ju inte. Men faktum är att det kostar inte särskilt mycket att utsätta judar för hatbrott. Så att jag får ibland känslan av det här lilla mobbade barnet på skolgården. Alla springer fram till det mobbade barnet och ska trösta det lilla barnet. Men ingen går till mobbaren och säger ut härifrån. Det här accepterar vi inte. Så... något sånt från myndighet, media och regering. Mm.
Du kommer få avsluta här om en liten stund kring vilka åtgärder som vidtas. Vi har ju redan pratat om det lite grann och också planering framgent. Men jag tänkte vi går över på Merjam en vända till här. Och mycket handlar om hågkomsten av förintelsen och ni och Förintelsemuseet ägnar er åt det här. Kan du säga någonting om hur de här vittnesmålen och hågkomsterna, hur det fortfarande så att säga, bidrar till att motverka antisemitismen? Det har ju varit intervjuer och vi kan se fortfarande människor som faktiskt kan berätta. Men vad har det för roll idag?
Jag tänkte först bara knyta an till det som Katta sa. Jag tror att ett viktigt arbete behöver också nå inte bara skolans personal utan även andra som jobbar med barn och unga. Men även till exempel hatbrottsutred. Alltså det finns ju strategiska grupper inom offentlig sektor som behöver också insatser när det gäller kunskapshöjande insatser. Så jag tänker man behöver liksom jobba både brett för att kunskapen ska nå fler än bara personal inom skolan till exempel. Men om vi återgår till din fråga så vi har ju jobbat med frågor om hågkomst och vittnesmål ända sedan start. Myndigheten är 20 år. Jag menar, det här har ju varit en del som i vår instruktion att vi ska göra. Och jag tror att det viktiga handlar väl om hur man gör det. Alltså för att det ska motverka antisemitism. Så att när man jobbar med hågkomst så behöver ju antisemitismen var en del i det som förklarar förintelsen. Samtidigt som man också måste ta med samtiden. Så att inte man bara förlägger antisemitismen till förintelsen.
Det var då, ja. Ja. Precis, ja. Mm.
Och sen så tänker jag att, jag menar, förintelsen är ju de yttersta konsekvenserna av antisemitism. Men samtidigt så kan ju inte vittnesmål i sig förklara eller ge kunskap om förövarnas anledningar till. Så att jag menar, genom att lyssna på vittnesmål så det är en viktig del i att liksom, ska man säga, mänskliggöra historisk fakta. Men det kan ändå inte förklara vad som möjliggjorde förintelsen. Så att jag tror man behöver ha med båda de liksom, tankarna i arbetet med både hågkomst och vittnesmål.
Christer, jag hade tänkt att ta dig nu här. Och du får fortsätta på Mirjams spår och dina också, vill jag också innan du får tråden här också, hur man i samtal med individer kan utmana och upptäcka och motverka den här typen av uppfattningar. För det vet jag att du har ju tränat länge.
Jo.
Men börja och reflektera på min.
Ja, nej, men för det är en viktig diskussion. När vi säger att antisemitism handlar inte om judar. Så när vi talar om perioden för förintelsen och andra världskriget. Om jag vänder mig till er här inne. Hur många av er har tänkt att antisemitismen är en direkt orsak till andra världskriget? NSDAPs partiprogram, Hitlers maktambitioner utgick ifrån antisemitiska föreställningar. Så att förintelsen är inte bara det enda resultatet av antisemitismen. Hela Nazityskland är ett resultat av antisemitismen. Andra världskriget hade inte blivit som det blev om det inte hade varit för antisemitismen. Ytterst drabbar antisemitismen hela samhället. Så det är inte bara en angelägenhet om att skydda den judiska minoriteten utan att skydda demokratin som sådan. Och det är ju det vi säger när vi säger motverka konspirationsteorier. Vad det gäller att bemöta unga människor eller människor i allmänhet med antisemitiska föreställningar så det är naturligtvis en jättestor fråga. Men kunskaper och källkritik är nödvändiga men extremt otillräckliga. Vi har en övertro på vad kunskaper kan göra, vad källkritik kan göra. Ytterst handlar det om tillit. Bara för att ta min doktorand som ska ut och göra fältstudier nu hur man hanterar antisemitism på skolan med många elever från rötter i Mellanöstern. De har ju en elevgrupp som kommer ifrån den delen av världen där vi har absolut högst grad av antisemitism till ett land med världens lägsta grad av antisemitism. Bland mycket annat så är detta ett enormt integrationsproblem. Den här explicita antisemitismen som man upplever på de skolorna, det är ju ett resultat av en hemmadiskurs som man för vidare och som är fruktansvärt svår att bemöta. Det är något helt annat än när jag är ute på den svenska landsbygden och möter högerextremt lagda elever och deras antisemitism är mycket mer subtil och kring konspirationsteorier. Men framförallt, och det Parisa säger, Det här, vi har inte förberett lärare för detta. Vi har buntat ihop det med rasism och toleransbegrepp och allt möjligt. Det här, man behöver explicit kunskap kring detta.
Parisa, jag vet att du är väldigt efterfrågad. Och kort nu, eller avslutningsvis, så vill vi att du ska få några ord. Och du kommer behöva lämna sen under frågestunden här. Men vi kanske kan skicka med något om det är så att det dyker upp här. Men vad tänker du och reflekterar du? Vad planerar ni från ert håll, från regeringens håll nu framgent? Och hur arbetar ni för att stärka? Du har ju varit inne på det flera gånger, men avslutande reflektioner och tankar.
Ja, men, precis, avslutande reflektioner. Jag tror att vi tar den här frågan på allvar i regeringen, det tror jag ändå är ganska uppenbart. Med tanke på de så att säga, insatser som vi ändå nu under de här månaderna har infört. Och där tror jag framförallt att det handlar väldigt mycket om att också lyssna på den judiska gruppen i form av att titta på vad som har hänt i Umeå. Mm. Där man tvingas lägga ner den enda judiska föreningen på grund av att det funkar inte. Alltså säkerhetsläget gör att det inte går att bedriva en förening i Sverige. Så kan vi liksom inte ha det. Nej. Eller som när jag var nere i Göteborg och fick höra en judisk man berätta om sin son som hade fått ett halsband med en davidsstjärna, och när han hade gått in i en butik för att handla så hade då butiksägaren, eller ja, kassören, sagt att för den här, han skulle betala och böjde sig fram, och då trilla halsbandet fram. Och då säger han så här att nej, men du är inte välkommen att handla här. Mm. Alltså, Sverige 2023, där kan vi inte vara. Nej. Och det är den här regeringens högsta prioritet. Att Sverige ska vara ett tryggt och säkert land för alla våra invånare. Så enkelt är det. Sen måste man då våga prata om att det finns en särart, att vi behöver jobba på andra sätt när det gäller den judiska minoriteten och möjligheten att faktiskt få leva ett judiskt liv i Sverige. Att det är påverkat av betydligt andra och fler krafter än annan typ av trygghet eller andra grupper kan vara. Och vänta, jag ska läsa mina anteckningar bara för att se, var det något jag missade? Det är så mycket jag vill ha med. Just det, inte, alltså, vi måste också, när det kopplat till trygghet och säkerhet, så kan vi inte heller börja bli så att säga lata eller lama inför föreställningen att det ser ut som det gör. Att lite grann så här acceptera att judiska skolor får så att säga bekosta det som ska betala barnens undervisning och utbildning, ska istället bekosta deras säkerhet. Vi får inte börja acceptera det. Jag tror att det är jätteviktigt att bara så här markera, det är inte okej. Och det här måste vi hitta sätt att lösa. Och där tror jag framförallt att den här då gruppen som har startats inom regeringskansliet, den tvärdepartementala, där man är flera departement, 7 olika departement, och också delar då av de vissa judiska föreningar och organisationer som är med i denna gruppering. Att man får möjlighet att prata om de frågorna och också tillsammans titta på vad lösningarna skulle kunna vara. Och kopplat, jag ska avsluta, jag är värdelös på att prata kort, förlåt. Men jag måste bara säga det också, att apropå det här med vad som händer när ett brott har skett. Jag tror inte att det är någon liksom, större hemlighet för någon här inne att för den här regeringen så är ju både det förebyggande arbetet naturligtvis viktigt, men också vad som händer när ett brott väl är begått. Och där pågår det ju en rad åtgärder idag med att se över brottsbalk, med att se över vad som händer med förövare, med straff och straffrätt och såna här saker också. Som är en oerhört viktig del i det här, för att man också som brottsutsatt ska kunna känna att man kan få en upprättelse. Så att vi måste liksom prata om helheten.
Jag kände att jag bröt lite, Christer, där det sista. Var det någonting du kände att jag knipsade av där innan Parisa fick komma in?
Jag står och tänker på så många saker. När vi träffades då i den här gruppen med statssekreterarna så kom Jag tyckte det var så smärtsamt när den säkeransvarige för judiska centralrådet säger att han tycker att det känns jobbigt att samhället ska betala för judars säkerhet. Vi behöver i alla delar ett språkbruk som lägger problemet där problemet hör hemma. Samhället måste betala för konsekvensen av att vi inte har löst antisemitismen. Vi betalar inte för judars säkerhet. Vi betalar för att vi inte har löst antisemitismen. Att lägga frågan som att vi betalar för judars säkerhet bibehåller ett språkbruk som underlättar reproduktion av antisemitism.
Väldigt intressant. Några avslutande ord från Katta och sen Maryam innan vi släpper med frågor. Är det något som du känner hänger, Katta?
Ja. Jag hoppas att alla här inne lyssnade noga på båda mina panelkollegor här i början. För att det de båda sa var det här att det handlar inte om judar och antisemitismen är systemhotande. Så jag vill bara, återigen för ordningens skull, säga att jag står inte här och blåser i egen trumpet på något sätt och oj, stackars judar. För att det slutar ju inte med judarna, utan det här handlar ju faktiskt om er också. Det är inte bara att skydda oss, utan det här är större än så.
Tack. Och så lämnar jag ordet till dig, Maryam.
Nej, men jag tror att det är viktigt att dels komma ihåg antisemitismens särdrag. Och nu när Katta sa det så skulle jag dessutom säga att antisemitismen kan existera även utan judars närvaro. Så att det betyder att det inte handlar om en judisk fråga, utan det här är ett samhälleligt problem. Och inte minst ett problem för den liberala demokratin. Och därför krävs det särskilda insatser som inte minst när det kommer till just de här världskonspirationsidéerna. Och här tror jag att skolan har ett viktigt jobb framöver.
Med de orden så lämnar jag nu fältet fritt. Och där?
Ja.
Ja.
Magnus Hagestad från Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Tack för en jätteintressant diskussion. En del av frågorna har ju redan besvarats här. Jag tycker det Christer tog upp det bra här med Mellanösterproblematiken, att vi har ju liksom importerat, inga andra reflektioner kring människor hit, det är många välkomna, så det är inte det. Men just det här, vissa värderingar som är kanske då 50-100 år som ju då påverkar den här frågan, där man då indoktrineras i palestinska skolor till exempel, att judar ska mördas och så vidare. Och det är ju ett problem i då vissa städer i Sverige och som sagt måste hantera, vilket ni nämnde. Men något jag inte tyckte berörde var ju det som Miriam tog upp tidigt också, det här med Israelkritik, vilket naturligtvis är legitimt. Och det finns den här definitionen som ju tidigare statsminister Göran Persson tog initiativ till, där IRAs definition av vad som är så här rimlig Israelkritik och vad som är faller under antisemitism. Det där finns bland annat docent Anders Persson ju, som jag talar om det, att det finns en tendens nu att antisemitismen glider från att kritisera judar, vilket inte är så att säga accepterat i de flesta sammanhang, till att man då kan ganska dra på ganska rejält kritik mot Israel då. Och han medverkar för övrigt ett seminarium med henne imorgon. Men har du några kommentarer kring den här definitionen och vad man ska hitta den här gränsen kring en sund kritik av Israel och det judiska livet, historia och så vidare?
Varsågod, Christer.
Ja, jag har ju två stackars doktorander som båda skriver om antisemitism, och det är ett elände med alla definitioner som finns. Och era definitionen har ju många förtjänster. Jag misstänker att de flesta av er inte känner till den, och om ni skulle känna till den så skulle vi kunna ha en 7,5-poängskurs om definitionen. Jag tänker att i vardagen behöver vi en enkel tumregel för att kunna skilja mellan vad som är kritik och vad som är önskan om utplåning. Det som jag tycker förtjänar att finnas, det kritiserar jag för att det ska bli bättre. Jag kritiserar mina vänner, jag kritiserar vår regering, därför att det är någonting jag vill ska finnas. Jag vill att vår styre ska finnas. Det som förtjänar att finnas, det kritiserar jag. Det som jag inte vill ska finnas, det önskar jag på något sätt ska upphöra. Så när man säger att man är antisionist, det är ju att säga att Israel inte ska finnas. Det är ingen kritik. Kritik är alltid att vilja förbättra något. Jag är inte nöjd med det, men jag tycker du ska finnas. Gör så här så blir det bättre. Håll inte med mig, men jag vill du ska finnas, det blir bättre. Men i vardagen tänker jag att det är ingen svårare tumregel än så. Och när du sitter runt ett fikabord och du ställer den frågan som en motfråga, vad är du ute efter? Vill du att Israel ska finnas eller inte, ja eller nej? Säger man nej då, så är det ett helt annat ärende man är ute i.
Maryam, du antecknar flitigt. Är det som för att du har ett svar du också, eller en inspel?
Nej, men jag tänker att när det kommer till den här frågan om olika definitioner och bland annat IRA-definitionen, jag sitter dessutom i den som svensk delegat i den gruppen där IRA-definitionen först antogs. Jag tänker att ett problem oavsett liksom, definition är ju att man ofta går via Israel för att uttrycka sin antisemitism. Och det är ju sammankopplat med antisemitismens särdrag, tänker jag. Och det här behöver man hålla i huvudet. Alltså det här att man tror att man kritiserar makt eller att man sparkar uppåt. Och jag tror att den frågan är liksom svår att diskutera oavsett i vilket sammanhang den befinner sig. Men mycket av den Israelkritik som är antisemitisk handlar om just det. Föreställningen om att man slår mot den starka eller man sparkar uppåt.
Katta, vi kommer inte hinna med någon mer fråga. Så att, har du någon ytterligare kommentar?
Egentligen mest att... Det är en så lurig fråga. Alltså, det kan ju liksom poppa upp små antisemitiska tankefigurer vad det gäller Israel hos helt vanliga människor på helt vanliga sammanhang som bara liksom följer med på något sätt. Det är därför jag vill generellt inte jobba med tumregler, även om det naturligtvis var ganska bra. Men just så här, ifrågasättanden i flera steg som jag var inne på tidigare, att liksom varför just Israel? Varför hellre Israel än någon annan? Och så där. Men för det, precis som du säger, det har vi egentligen pratat för lite om. Det här att man känner att när man kritiserar judar, när man kritiserar Israel så sparkar man uppåt. Att judar på något sätt har makt. Det är också en så här antisemitisk tankefigur som gärna följer med och kan presenteras som ganska oskyldig. Jag vet inte hur ofta jag har suttit så här på middagsbjudningar när man har så här skojat lite om att haha, judar inom media. Och sen så har man börjat räkna upp att oj, vad mycket judar det finns inom media ändå. Och det är ju Volodarsky och Nyers naturligtvis. Och Neuding och Zweiman och what have you. Liksom. Det finns ju jättemycket judar inom media. Och ingen som säger det här är ju antisemit eller menar något illa med det. Men det är liksom hela tiden antisemitiska tankefigurer som fortsätter leva i helt normala sammanhang. Som är väldigt kluriga att bemöta. Och så är det ju också med när man pratar om Israel. Jag vet inte om du har några vidare kommentarer på det egentligen. De här små, så i vardagliga.
Ja, jag möter det fast från ett annat håll. I och med att jag forskar om det jag forskar om. Så, om vi hade träffats här efter och fått ett mingel eller så. Så någon av er hade kommit fram och frågat. Har du själv judiskt påbrå? Om jag hade fått betalt en krona för varje gång för den frågan istället för min vanliga lön. Så hade jag gått i pension. Själva idén att, att det är en judisk fråga, antisemitism är en judisk fråga, om man forskar och ägnar sig åt detta så har man någon sån slags bakgrund, men det är ju det som är strukturell antisemitism, precis som vi har strukturell rasism är rasism utan avsikter men med rasistiska konsekvenser. Jag kallar inte den till en anställningsintervju för instinktivt det är namnet. Att välja och tänka som du är intresserad av det här så är du förmodligen jude. Det är en antisemitisk konsekvens utan en antisemitisk avsikt. Och den strukturella antisemitismen är det vattnet som den explicita antisemitismen simmar, så vi måste bemöta båda samtidigt.
Tack. Då är vi klara för nu. Tack ni som lyssnat. Ett varmt tack till er som deltog. Segerstedtinstitutet och återseende.